tack för välkomsthälsningen. Tack för möjligheten att få fira gudstjänst med er i Habo Missionskyrka, ska jag säga. Vad svårt ord idag. Alltså, det är ju första gången jag är på gudstjänst i Habo Missionskyrka. Jag har varit inne på en begravning en gång. Det är allt. Kjell Olsson heter jag. Kanske ska göra en kort presentation. Relativt nybliven pastor. Innan dess var jag relativt nybliven pastor. Pensionär skulle jag säga. Det är ju viss skillnad på det där. Innan dess var jag pastor i Pingstbanker i 24 år. Och har väl varit i församlingstjänst sedan våren 1980, tror jag. Gift med Elisabeth. Tre killar som är utflugna allihop. Bor på andra platser. Där har du berättelsen om mig. Den var lång. Palmsöndagen. Ja, det är ju inledningen på påskveckan. Liksom porten in i det som är höjdpunkten i Jesu människoblivande. Hans död och uppståndelse. Palmsöndagen, inledningen, porten, höjdpunkten. Texten har vi redan hört. Du har både fått den läst och fantastiskt illustrerad. Jag håller mig till den texten. Påskens stunder alltså. Och det är ju så att Jesus förbereder lärjungarna på det som ska ske. Han gör det liksom stegvis. Han börjar lite försiktigt tidigare och berättar att det finns ett syfte med mitt liv, och så stegrar han det. Och nu när vi är på palmsöndagen, då talar han ju klartext med lärjungarna, kan vi säga. Han rider in i Jerusalem och han gör ingen hemlighet av vad som händer. Jesus hade firat påsk i Jerusalem många gånger tidigare. Vi kan läsa i Lukas till exempel. Ja, i Lukas är det som berättar när han kommer dit som 12-åring. Då står det att hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Alltså, det var en tradition i Jesu liv att fira påsk i Jerusalem. Men det är en stor skillnad på det här besöket som nu stundar och de tidigare besöken. Det är en gigantisk skillnad. Tidigare hade Jesus kommit som pilgrim, lite anonymt, om nu Jesus kunde vara anonym. Men det var så det hade gått till. Nu kommer han som Messias och rider in. Alltså, påsken i Jerusalem, ingen ovanlig miljö för Jesus. Han hittar alldeles säkert lite ypperligt i stan. Han vet om kommersen, det märker vi ju i texterna. Han känner till samtalsklimatet, han vet om trängseln. För det är ju så att Jesus och lärjungarna, de är inte ensamma i Jerusalem på påsken. Vi kan hoppa siffrorna, för de skildrar sig så mellan olika bibelkommentatorer. Men att befolkningen ökar dramatiskt den här veckan i Jerusalem, det är alla överens om. Jag tänkte det, jag är ju bohuslänning, så det är väl ungefär som på västkusten. På vintern får du leta efter människor, och på sommaren får du leta efter en tom yta för människor. Jag tror det är ungefär så i Jerusalem på påsken. Den här gången så kommer Jesus och lärjungarna vandrande österifrån upp mot Jerusalem. Kommer från Jeriko. 25-30 kilometers vandring. 1000 höjdmeter skillnad upp till Jerusalem. Smala klippvägar. Dramatiska vägar. På den vägen vandrar Jesus och lärjungarna med en stor folkskara upp till Jerusalem. Intåget. Mottagandet i Jerusalem. Vi fick en glimt av det här. Det var ju storslaget. Det står ju att hela stan kommer i rörelse när Jesus är på väg. När han drog in i Jerusalem kom hela stan i rörelse. Hyllningsropen var där. Folk, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Mantlarna, kvistarna. Det är en inramning som är enorm. Det här är ingen bakgata. Det här är ingen liten marginaliserad händelse i världshistorien. Det här är ju själva centrum där allting utspelar sig. Så är det också i evangelierna. Påsken är den dominerande händelsen i evangelierna. Jag läste för många, många år sedan någonting i den här stilen, och jag kan inte komma på vad jag läste, så jag kan inte verifiera det. Men vi säger att Jesus är verksam i 1000 dagar. I evangelierna finns axplock från 10% av de 1000 dagarna. Är ni med? Ungefär 100 dagar, 90 dagar. Men huvudpunkten från palmsöndagen till påskdagen upptar ungefär, enkelt räknat, en tredjedel av all text, eller kanske lite mer till och med, i evangelierna. Det här är det stora sammanhanget. Alla fyra evangelierna berättar om intåget i Jerusalem. Alla har med de stora dragen, hyllningen, åsnan, lovsången. Men så finns det någonting i varje evangelium som är lite specifikt. Johannes, han är ganska summarisk när han berättar om inledningen. Han tar med alla detaljer. Och så knyter han ihop palmsöndagen med det som har hänt tidigare. När Jesus kommer från Jeriko. Undret att Lazarus är uppväckt. Det kommer han till. Lukas, han tar med att Jesus gråter över Jerusalem, över det andliga tillståndet, och säger: tänk om du ändå hade förstått vad som tillhör din frid. Och Matteus då, jag hoppar över Markus. Matteus, som skriver med tanke på det judiska folket, knyter på ett tydligt sätt ihop händelser med Gamla testamentet genom orden: detta händer för att det som var sagt genom profeterna skulle gå i uppfyllelse. Och så är Matteus också tydlig med en sak till. Han är tydlig och poängterar den där frågan som Björn också poängterade när han läste: vem är han? Vi har redan delat texten, och jag skulle bara vilja stanna några minuter inför just de två bitarna i Matteus evangeliet då. Detta händer för, och vem är han? Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl. Så här skrivs i kommentaren Messias och hans folk. En central aspekt av Matteus budskap är händelserna i Jesu liv inträffade för att uppfylla det som det står skrivet i lagen och profeterna. Inte mindre än 12 gånger förklaras det uttryckligen att något skedde för att skriften skulle uppfyllas. Genom sitt sätt att referera till Gamla testamentet och profeterna så lyfter Matteus in på något sätt det stora perspektivet i den här berättelsen. Matteus säger: Jesus är inte bara en i raden av Messias gestalter, för det fanns många Messias gestalter på den här tiden. Det hade funnits många under de 400 åren från Gamla testamentets sista skrift på till profet Malaki fram till nu. Jag läste någonstans att det har funnits en per år ungefär som har sagt att jag är Messias. Så det kanske inte är så underligt att folk frågar. Men Matteus, han knyter ihop det med Gamla testamentet. Och så målar han upp bilden. Han säger att det inte bara slumpen att det händer just nu. Nej, det är något mycket större. Det är Guds plan för att försona världen med sig. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk ridare på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Matteus, han lägger samman två profetier och gör dem till en egentligen. Eller två uttalanden från Gamla testamentet. Säg till dotter Sion, det hämtar han från Jesaja 62:11, och så knyter han ihop det med Zakaria 9:9. Se, din konung kommer till dig, ödmjuk ridan på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Så för en profetia, Jesaja från 700-talet, och en Zakaria från 500-talet, liksom guida mig och dig in i påsken, vägleda oss in i påskens händelse. Och när jag läser det så tycker jag det är så vackert och nyttigt när Matteus liksom knyter ihop hela och så målar han upp den stora bilden. Det här är det vi ska fira, säger han. När jag funderat på just det där uttrycket, detta händer för att, så har jag landat i några saker som, jag ska inte säga att det blir utmaningar, men alltså, så här satt jag och funderade en dag hemma. Detta hände för att se Guds stora tanke. Det som Matteus säger, det är inte bara här och nu. Det finns en tidigare historia, det finns ett nu och det kommer att finnas en framtid. Jag tror att detta är en utmaning ibland för oss som kyrka idag, att se Guds stora tanke. Att se den stora berättelsen. Gud har inte övergett sin kyrka, även om vi i västvärlden kan känna oss marginaliserade ibland och lite grann i en utförsbacke ibland och så vidare. Gud har inte övergett. Gud har inte lämnat världen. Jag tänker att precis som Matteus gör, så är det väldigt gott att kunna se det stora, för det ger mod. Det hjälper mig att orientera mig i tid och i framtid. Du vet att vi lever lite grann i en tid som präglas av det individuella och detaljer. Och ibland så tänker vi, så har det blivit genom det digitala och så vidare. Men det har faktiskt pågått ett par hundra år. Jag läste igenom historien om Sverige, jag tror det var i den. Jag har ägnat mig att läsa lite historia sen jag blev pensionär, det är roligt. Och då upptäcker jag att på 1700-talet så finns det rörelser som klagar över att människorna har blivit så individuella och tänker bara på sig själv. Och sen kommer den stora upplysningen och förstärker allt det här. Men vi är ju ganska individuellt riktade, allt ska kläs i, så det stämmer för mig. Och det finns en risk, har jag tycker jag märkt, att vi som kyrka ibland hamnar i allt för mycket detaljer, inte minst i den digitaliserade världen. Vi blir ofta fascinerade av de där detaljerna, och de kan ju ta hur mycket utrymme som helst. Vi tror att allt måste vara perfekt. Vi tror att det får inte finnas ett kommatecken på fel ställe när vi presenterar någonting. Allting måste liksom stämma överens, och vi jagar detta perfekta. Ofta så blir det ofta ganska inriktat på mig och mitt behov. Medan Matteus, han gör liksom lite tvärtom. Han lyfter bilden och så säger han, ni är en mycket större bild än er själva. Det började i det här fallet för 700 år sedan, säger han. Det är nu och det kommer att pågå i all evighet framöver. Där är påsken någonstans. Och jag tror att det är nyttigt för oss att ha den bilden med oss. Vi behöver lyfta blicken ibland och se Guds stora tanke. Guds stora tanke är lika med påskens budskap. Det finns försoning. Det Det finns förlåtelse. Det finns upprättelse. Det finns frälsning för mig och dig. Det finns räddning. Det finns en möjlighet att leva i harmoni med Gud i en värld som är i disharmoni med Gud. Det, tänker jag, är påskens stora berättelse. Det finns en berättelse i Lukas evangelium. Och det är ju när Jesus sänder ut lärjungarna och predikar. Och nu vet jag att bilden haltar. Dra den inte för långt. Jag har varit tveksam om det här fungerar en gång. Men jag ska berätta den hur jag tänker. Och så säger Jesus till lärjungarna: gå ut, predika, bota de sjuka, driv ut demoner och förkunna Guds rike enkelt, säger han. Lärjungarna gör det. Och så kommer de tillbaks till Jesus och är så uppfyllda av det som har hänt. Och så säger de i berättelsen: till och med demonerna lyder oss. Eller lyder oss. Och så tar Jesus dem liksom, och så vidgar han bilden och säger: ja, det är bra. Men det finns någonting som är större. Era namn är tecknade i livets bok eller himlen. Att liksom se den stora bilden. Jag är med i det här. Det är ju fascinerande. Jag skulle ju vara hur glad som helst. Jag förstår läringarna hur fascinerad som helst. Till och med demonerna lyder. Och så lyfter Jesus dem ett steg och säger: det finns något som är större. Det finns något som är bättre. Jag tror vi behöver den stora bilden som Matteus ger oss ibland. Två profetier går upp i uppfyllelse. 700 och 500 år, och så säger han: det händer. Där är ni en del. Det är det som är påskens berättelse. Jag hittade två saker till, eller det var två saker till som fascinerade mig när jag läste just det här avsnittet. Det första var att se Guds stora bild. Den andra var, som Matteus gör, att se hela skriften. Jag jobbar som pastor i... Nej, jobbat som pastor, det gör man väl inte. Man är väl pastor, Roland, eller hur är det? Ja, så där säger han. Det låter så torftigt att säga att man har jobbat som pastor. Jag tycker det är skönare att säga att man är. Men jag har gjort det massor med år. Och jag har, som alla andra, många gånger faktiskt med den frågan. Med bibelläsandet. Jag har min rutin, och så fattar jag att jag är privilegierad i livet som har kunnat läsa Bibeln på arbetstid. Och studerat den. Det är inte så lätt att få till det för alla. Och jag tror att det är en ganska stor utmaning i ett samhälle med högt tempo som accelererar hela tiden. Ja, vi hörde ju med kartongen på vägen och skjutsar. Jag tyckte det var en underbar berättelse. Och så vidare. Och så ska jag få till det där läsa Bibeln också. Och något i Nya testamentet möjligen. Och så säger pastorn: du behöver läsa Gamla testamentet också för att förstå Nya. Tack gode Gud för alla bibelappar som skickar välsignade bibelverser om dagen, så jag slipper leta reda på dem. Det är jättebra. Men det finns en poäng med den stora berättelsen. Det finns en poäng som Matteus har med Gamla testamentets förutsägelser in i Nya och se förverkligandet och sätta blicken därifrån i framtiden. Utan fördömelse för att vi inte läser tillräckligt. För det är alltid så det låter. Vi läser för lite, vi ber för lite, vi gör för lite. Det är inte det som är poängen i det jag säger. Men det finns en välsignelse i den där följden. Att se hela skriften. Hela Guds ordet, hela bilden. Den tredje utmaningen, jag kallar det utmaning, som jag mötte när jag läste texten utifrån det här perspektivet. Så var det uthålligheten. Dimensionerna är ju enorma i texten. 700 år, 500 år, uppfyllelsen och sen framtiden. Vi kan bryta ner det till våra liv. Det är ju inte så lätt att vara uthållig och vänta. Men jag tror det finns en välsignelse i det. För ett tag sedan så samtalade med en person, en gammal vän till mig, vars familj upplevde eller upplever en riktigt tuff tid, utan att gå in på exempel. Mitt i samtalet så säger den här personen lite förvånande till mig. Jag tänkte inte att hon tänkte så faktiskt. Så säger ungefär så här, mitt i den tuffa tiden: men jag har fått det så starkt från Gud att det kommer att bli bra till slut. Det var ju det Matteus sa på något sätt. Säg till dotter Sion, se din konung kommer. Och han kom. Och jag tänker, det är en utmaning som jag behöver ta till mig i mitt liv. Det Gud har lovat, hur du nu tolkar det i ditt liv, det tror jag håller. Vänta och se. Det kommer. Den andra punkten då, och sen ska jag alldeles strax landa. Den första var: detta händer för det som är sagt. Den andra är, som Matteus ensam om, vem är han? När han drog in i Jerusalem kom hela stan i rörelse. Och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Tänk att han har satt hela stan i rörelse med sitt intåg. Och ändå så är det ett gäng som frågar: vem är han? Ordet som används för rörelse kan också översättas att hela staden upprördes. Och då kanske vi kan förstå att de frågar. Vem är det som frågar? Ja, när jag tittat runt lite grann i olika bibelkommentarer så landar det nog troligen i att det är inte de människorna som går före och efter honom, alltså de som följde honom in i Jerusalem. Några av dem var säkert med från Jeriko, andra hade slutit upp under vägen till Jerusalem. Det är de som hyllar Jesus. De har ju fullt upp med att skära pannkvistar och kasta mantlarna och allt det här framför Jesus. Det kanske är pilgrimerna som frågar. De som är där för att fira påsk. Det kanske är Jerusalems invånare. De som bor på något sätt i det religiösa centrat, som kanske borde veta vem det är, som ställer frågan. Men så tänkte jag, det kanske inte är så konstigt att folk frågar. För det är ju inte så lätt att orientera sig alltid på den andliga kartan. Vi sitter med facit i hand 2000 år senare. Och ändå så pågår det en ständig diskussion om vem är Jesus. Inte minst i den akademiska världen. Där man lägger till och plockar ifrån. På Jesu tid fanns det olika messiasförväntningar. Det fanns ju en politisk, militär karaktär. Där folket hoppades och drömde om att han skulle befria landet från ockupationen. Det fanns en mer av prästlig karaktär som vissa hoppades att Jesus skulle rena tempelkulturen. Och så finns ju det som ligger i texten också. Fridsfursten, messias, alltså Hosianna, han som ska rädda oss. För det är ju det Hosianna betyder, rädda eller fräls. Johannes döparen hade ju fattat det här, för han säger inför Jesu dop: se Guds lam som borttager världens synd. Fridsfursten, försonaren som kommer. I samtalet med Zacchaeus på väg upp till Jerusalem kan man ju också säga, då säger Jesus så här: människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vi kanske inte ska vara så kategoriska, utan inse att vi står nog själva också allesammans ibland och frågar: vem är han? Jag gör det i varje fall. Vem är han? För att jag kanske nästa dag säger: det är Jesus, profeten från Nazaret, med övertygelse. Jag tror att livet är så ungefär. När jag läst det här textavsnittet och funderat lite grann på vem är han? Och vem som ställde frågan, så tänkte jag så här. Habo och Bankeryd ligger i vad vi i vardagslag kanske säger ibland, bibelbältet. Vi är grannar med Smålands Jerusalem, om man nu ska använda de uttryckena. Kan det vara en risk att vi tror att alla människor i våra bygder är väl informerade om vem Jesus är? Man hör ju ganska ofta sägas att ja, men nästan alla i den här bygden har haft med kyrkan att göra på något sätt. De har varit med i scouterna, de har varit med ungdomsverksamheten, de är konfirmerade, de har släktingar, etc. etc. Och det är ju fantastiskt. Det är helt underbart. Vilken anknytningsyta. Sen finns det också människor i den här bygden, och det vet vi, och vi har mött dem allesammans, som inte har en lika positiv bild av kyrkan. Och det behöver vi också ta till oss. Men berättelsen utspelar sig mitt i det religiösa centra, och ändå så kommer frågorna. Och jag tror att vi behöver ta till oss den delen av berättelsen. Jag tyckte det var så underbart när du drog ihop din inledning här, steget tror jag ni kallar det. Just det där med att vara beredd på att frågorna kommer och inse att frågorna ska komma. Jag tänker det är en del av påskens stora berättelse. Vi behöver ställa frågan, vem är han? Och gång på gång behöver vi upprepa svaret. Det är profeten Jesus från Nazaret. Även om vi bor mitt i bibelbältet. Även om vi bor i nästan Jerusalem i Småland, så behöver vi repetera det. Samtidigt så kan vi vända på frågan och tänka så här. Visst är det underbart att människorna ställer frågan, vem är Jesus? Det är kanske så vi ska läsa berättelsen. Lite mer positivt än det där risktagandet som jag är inne på i början. Det är väl fantastiskt att folk frågar, vem är han? Att det finns ett intresse, att någon vill upptäcka mer av Jesus Kristus. Och jag tänker att det finns alltid ett intresse för de här frågorna. Avslutningsvis, jag fick ett mejl, jag tror det var i ingången på det som vi kallar pandemiperioden. Det var en kvinna som skrev ett mejl när jag jobbade. Ungefär, inte med den här frågan, liksom, vem är Jesus? Men den rörde sig i den här kretsen. Vi svarar på det. Och samtal utvecklade sig på olika sätt. Jag var inte involverad. Helt plötsligt mynnade ut i en alfagrupp. Precis i avslutningen av pandemin. Och det var den absolut bästa alfagruppen vi har haft någon gång. Fick med 5 personer. En av personerna var sjuk i cancer när hon gick med, men hon hittade till Herren och har fått sluta sina dagar och är hemma hos Jesus. De andra 4 har på olika sätt fått upptäcka sin tro eller återuppväcka sin tro, hur du vill formulera dig. 2 av dem har vi döpt, de andra är på väg in i församlingen. Var började det någonstans? Ja, men det börjar med en som ställde en fråga ungefär. Vem är han? Det var startskottet. Jag tror det är bra om vi ställer den frågan. Vi kan påskens berättelse, de stora delarna. Men frågan är ju, vem är Jesus för mig idag? Tack Jesus. Att vi en liten stund får stanna inför ditt ord och dela det med varandra. Tack, du vill välsigna den här påsken rakt in i våra hjärtan, Herre. Låt oss få se försoningen med nya ögon, Herre. Låt oss få se det där enorma undret när du uppstår och banar vägen in i rättfärdiggörelsen, in i livet med Gud. Men Herre, hjälp oss också ärligt ställa frågan, vem är du för mig idag? Amen.